Klara Simon. Klara Simon med syskonbandet. Hej och mycket varmt välkommen till det sista programmet för sommaren som... Ja, programmet heter ju Klarsyn och syskonbandet är Kristna Synskadades Förening. Och det här är det sista programmet innan vi tar sommarlov. Den här gången så ska vi få lyssna på en intervju med en tjej som heter Charlotta Norby som tidigare har jobbat för Sida och som gästade syskonbandets årsmötesdagar tidigare i år. Och då var temat till jordens yttersta gräns. Och i samband med det så passade Erik Bondesson på att göra en intervju med henne som vi nu ska få lyssna på.
Charlotta Norby, du jobbar sedan 3 år tillbaka på Svenska Missionsrådet. Vad jobbar ni med exakt?
Ja, Svenska Missionsrådet det är en plattform eller en paraplyorganisation som har 29 medlemsorganisationer, kyrkor, samfund och organisationer på kristen grund. Och vi jobbar med mission ur ett brett perspektiv. Och då när vi pratar om mission så då menar vi vittnesbörd, tjänst och gemenskap. Och vittnesbörd det kan ju vara att evangelisation och sprida Bibeln som några av våra medlemsorganisationer gör. För oss är det biståndsarbete som vi får pengar från Sida för. Och sen gemenskap jobbar vi med att ordna mötesplatser för missionsfrågor eller att gynna samarbete mellan kyrkor på olika sätt.
Kanske lite svårt att räkna upp alla här, men om du tar några huvudexempel.
Ekumeniakyrkan, KSUM, Barnmissionen, Läkarmissionen, Erikshjälpen är några. Evangeliska Frikyrkan också. Så det är en väldigt bredd bland medlemsorganisationerna.
Hur länge har Svenska Missionsrådet funnits?
Vi startade 1912.
Var i ligger grunden till det här?
Grunden ligger egentligen i att det tillkom en världens första missionskonferens i Edinburgh 1910. Där man pratade om missionsfrågor. Det var en global konferens, eller internationell konferens. Utifrån den så fortsatte arbetet i Sverige. Det var det som gjorde att Svenska Missionsrådet startade 1912. Och det var för att samarbeta kring missionsfrågor. Och genom åren så har det varit både teologiska frågor, det har varit praktiska frågor man har samarbetat kring och ja, nu är det väldigt mycket bistånd som är en del av arbetet.
För jag kan tänka mig att arbetet skiljer sig om man jämför nu 2023 mot, ja vad ska vi säga, 1960.
Precis, det gör vi verkligen. 1960, då hade det statliga biståndet precis börjat komma igång, eller då början av 60-talet. Så att från början så hade vi inte, de mesta pengarna till verksamheten som medlemmarna genomförde kom ju från insamlingar. Sen dess så har vi ju blivit en väldigt stor mottagare av Sida-medel och genomför biståndsprojekt på en väldigt professionell nivå. Vi får mycket pengar men det kommer också med höga krav. Så att på det sättet så har vårt fokus blivit väldigt mycket att jobba med biståndsfrågor. Men vi vill också vara en viktig organisation för de som inte får bistånd. För att av våra 29 medlemmar så är det drygt hälften som får biståndspengar. De andra är med för att det är en mötesplats där de får inspiration när det gäller missionsfrågor.
Om du utvecklar lite mer vad det är ni stöder era medlemsorganisationer med?
Vi är man kan säga att vi är vidareförmedlare av bistånd. Och det betyder att det är vi som har avtalet med Sida. Och sen så skickar vi pengar vidare till medlemsorganisationer som i sin tur samarbetar och skickar pengar vidare till sina partners i utvecklingsländer. Och det är i mer än 50 länder. Och jag tror att det kan vara på 100 projekt. Och då vår roll från själva missionsrådets sida det är att kvalitetssäkra så att det är liksom pengarna går till rätt saker och används på rätt sätt. Att det kommer in rapporter som det ska och att vi rapporterar till Sida om hur pengarna används. Så det är liksom vår roll gentemot medlemsorganisationerna. Sen jobbar de både med att skicka pengar vidare till partners som de behöver för sin verksamhet men också kapacitetsutveckling av partners på olika sätt. Det kan ju vara organisationsutveckling och så.
Frågan kan låta märklig, men behövs verkligen Svenska Missionsrådet? Jag tänker att varje medlemsorganisation skulle väl kunna sköta det här egentligen.
Ja, det är inte alls en märklig fråga. Det är en jättebra fråga. Jag tror att just den här vidareförmedlande rollen som Missionsrådet har, den är nog väldigt mycket för Sidas skull. För att Sida inte skulle orka ha avtal med kanske 16 olika organisationer. Utan det vi sköter ju på det sättet en del av Sidas administrativa arbete. Samtidigt så är det viktigt för oss att vi har ju en intressegemenskap i att vi alla är i organisationen på kristen grund. Vilket de inte skulle kunna få om alla hade direktavtal med Sida. Men jag tror man kan säga så här att ganska många medlemsorganisationer skulle inte kunna få direktavtal med Sida för att de är så pass små att det inte blir effektivt för Sida att ha så många avtal.
De flesta lyssnare vet väl i alla fall någonting om Sida, men om du ska berätta lite mer.
Sida är den statliga biståndsmyndigheten som får pengar från regeringen. Så de går från liksom statsbudgeten till Sida, och Sida får många miljarder om året som de då sen ger till olika program och projekt. Inom olika sektorer, inom olika länder. Det, till exempel så går det ganska mycket pengar till Tanzania varje år. Eller till Afghanistan eller Mozambik. Men sen finns det också pengar som går till svenska organisationer. För samarbete med andra organisationer i samarbetsländerna. Och det är där vi får våra pengar ifrån då. Och vi får ganska mycket. Vi får på 200 miljoner om året för den här verksamheten.
Medel som ni då fördelar utifrån förfrågan, eller?
Man har en diskussion om vad är ett lämpligt belopp. Men det är klart att vi skulle kunna förmedla mycket mer än vad vi gör. Det är Sida som har satt liksom gränsen för hur mycket pengar vi ska få per år. Vi har sagt till Sida att vi skulle kunna förmedla mycket mer pengar. Men det finns inte mer helt enkelt. Sen så har vi en diskussion med varje medlemsorganisation. Som bygger på hur mycket man fått hittills och vad man har tänkt göra. Och så behöver vi fördela pengarna utifrån det.
De här medlen då som distribueras, hur kontrolleras att de används på rätt sätt? Så att det inte är för många mellanhänder. Jag tänker du en procent som kanske går till administrativa kostnader så att inte den procenten blir för stor?
Det är en bra fråga. Och vi bestämmer redan i vårt avtal med Sida hur mycket pengar som får gå till administration. SMRs kansli får göra en budget för hur mycket vi tror krävs för att vi ska kvalitetssäkra de här pengarna. Och sen får en viss procent av pengarna också stanna hos medlemsorganisationer för deras arbete. Men sen måste det ju allra mesta förstås gå vidare till partnerorganisationer och utvecklingsländer. För de här pengarna är ju tänkta att gå till att förbättra människors vardag eller förbättra hur civilsamhället i våra samarbetsländer kan verka. Så det är det allra viktigaste. Så det är bestämt reglerat kan man säga redan i avtalet.
Hur kontrolleras sen att pengarna används på rätt sätt i respektive land?
Dels så får vi rapporter om vad som har gjorts. Och det är både liksom en finansiell rapport och sen en som vi kallar för narrativ rapport som berättar vad som har gjorts med ord. Och sen så görs det också revisionsrapporter. Det finns revisorer som tittar på hur pengarna används i varje projekt. Och sen så sammanställs det av medlemsorganisationen och sen så tittar vi också på det. Och sen har vi revisorer som tittar på helheten. För oss innan vi lämnar in vår rapport i Sida. Så det är ganska många kontroller.
Med andra ord så är ni flera som jobbar i Svenska Missionsrådet med olika uppgifter.
Ja, vi är väl lite drygt 25 personer. De allra flesta jobbar ju med den här vidareförmedlingen av pengar. Sen några av oss jobbar med också påverkansarbete i Sverige när det gäller biståndsfrågor eller när det gäller religion- och utvecklingsfrågor eller religionsfrihetsfrågor.
Och då handlar det inte bara om kristendom då?
Men när vi jobbar med religionsfrihet, då handlar det om religionsfrihet för personer från alla religioner. Och även om man inte har en religion så har man rätt till religionsfrihet. Fast för egentligen är den korrekta termen religions- och övertygelsefrihet. Så även om man är en övertygad ateist så har man rätt till den övertygelsen.
Är det religionsfrihet för nyanlända i Sverige eller religionsfrihet i utvecklingsländer?
Man kan säga att det är både och det är inte bara nyanlända i Sverige utan det är egentligen alla i Sverige. Och vad vi jobbar med är att vi försöker öka förståelsen för vad religionsfrihet är och innebär. Så vi har tagit fram en hel del utbildningsmaterial om det. Vi har tagit fram filmer och vi har tagit fram manualer för hur man kan bedriva utbildning kring religionsfrihet som kan användas mer på bynivå. De är så enkelt utformade att de går andra på bynivå ute i olika utvecklingsländer.
För det med religionsfrihet kan vara en känslig fråga. Om du konverterar från islam till kristendom, det skulle rent av kunna kosta dig livet om du har otur.
Ja, det skulle vi kunna göra i vissa länder. Så det är en känslig fråga och det är inte alltid självklart heller. Just religionsfrihet är ju en mänsklig rättighet. Men den kan i vissa fall också konkurrera med andra mänskliga rättigheter. Så det är också en knepig fråga hur man hanterar det på olika sätt. Men det kan absolut vara farligt i vissa länder och vara förbjudet att byta religion eller att inte tillhöra den stipulerade religionen i det landet.
Det här är ju en diskussion nu som Migrationsverket också har med. Hazarer, om vi ska ta ett exempel från Afghanistan, den här folkgruppen. Jag vet några som har konverterat till kristendomen och de vill eller kan definitivt inte återvända till Afghanistan.
Man har ju hört personer som det är svårt att få Migrationsverket att övertyga Migrationsverket om att man verkligen har konverterat till kristendomen. Det är en svår fråga i Sverige också. Och
du pratade också om det här med HBTQ-frågor och det är inte heller en självklar sak att ta upp i vissa länder, utvecklingsländer framförallt.
Nej, men det stämmer. HBTQ-frågor är känsligt både i utvecklingsländer och i Sverige. Så det gäller verkligen att ha en respektfull dialog när man pratar om sådana här frågor där man vet att man inte är överens. Och oavsett vad man tycker så handlar det om att det är skydda människors mänskliga rättigheter.
Hur för man på bästa sätt, tycker du, sådana här diskussioner med de som har svårt att prata om det?
Det är en svår fråga. Jag tänker att information är en viktig sak, men jag tänker också att få människor att möta varandra och se att få möjlighet att exponeras för andras åsikter eller för människor som faktiskt tillhör en viss minoritet. Det tror jag är ett sätt att öppna ögonen.
Tror du att internet har en stor roll här? Även i utvecklingsländer, fler och fler får tillgång till smartphones och internetuppkoppling och kan få information den vägen.
Absolut, men det är ju på gott och ont. För internet och uppkopplingar och sociala medier kan ju sprida både god information och många lögner.
Härligt, härligt, men farligt, farligt som Björn Skifs sjunger. Men ja, vi ska ta ett exempel då du pratade om missionärer dog av sjukdomar för många år sedan. Malaria, farligt kan det ju också vara om vi tänker på Eurasien. Alltså det missionsarbetet, det är så hemligt så de får inte ens skriva på sin Ekumeniakyrkans hemsida då om sitt arbete.
Kristna men även andra religioner förföljs ju på olika sätt i olika länder. Dels alltså när vi jobbar med missionsarbete så kan det ju delvis handla i vissa fall om att man vill att människor konverterar. Men det kan ju i väldigt många fall handla om socialt arbete. Men i och med att det är en kristen organisation så kan då stater i vissa länder verkligen ha ett stort misstroende mot den organisationen och tro att den bara är där för att få människor att konvertera. Och då blir det farligt för den organisationen.
Har ni själv fått stötta missionärer som har råkat illa ut?
Vad jag vet under min tid på SMR så har vi inte gått in och stöttat. Vi har varit med i diskussioner när det handlade om evakuering från Afghanistan. Vi har varit med i situationer där man inte har kunnat uppge öppet namn på organisationen.
Utvecklingen går framåt tror jag, men det finns samtidigt saker att jobba med. Du är generalsekreterare i SMR. Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift?
Ja, jag leder ju verksamheten på en övergripande nivå för hela missionsrådet. Så det innebär att jag både är liksom ansvarig för personal, för kansli, för vårt påverkansarbete, för vårt vidareförmedlingsarbete. Så till min hjälp så har jag flera andra chefer också och många väldigt duktiga medarbetare. Ofta blir det jag som företräder också Svenska missionsrådet utåt om vi ska träffa en politiker eller så. Så om för någon vecka sedan så träffade vi statssekreteraren för biståndet. Och då var det jag tillsammans med ett antal andra generalsekreterare för svenska organisationer som gjorde det. Så det är verkligen både internt och externt.
De anställda i Svenska missionsrådet, jobbar alla här i Sverige eller har ni även anställda stationerade i respektive land? Mm.
Alla som jobbar på själva missionsrådet jobbar i Sverige och sitter i vårt kontor i Alvik. Men våra medlemsorganisationer, där är det ganska många som har anställda vid olika kontor i olika länder. Och då kan det både vara att det är utsända från Sverige eller att det är lokalanställda från just det landet. Så det är väldigt blandat.
Mycket kontakter mycket digitalt. Jag tänker i samband med att du började så slog ju pandemin till med full kraft och det innebar väl en del omställning.
Alltså den hann slå till några månader innan jag började. Så att jag kom ju egentligen till ett tomt kontor när jag började i augusti 2020. Vi jobbade på distans väldigt mycket och det dröjde faktiskt, jag tror att det dröjde ett år innan jag kunde samla hela min personal tillsammans. Annars hade alla träffat alla i mindre grupper eller enstaka personer. Så det var ju liksom hur det påverkade vårt arbete. Och vi var ju tvungna att ha väldigt många digitala möten. Och sen så påverkade det förstås möjligheter till uppföljning där våra medlemsorganisationer, hur de kunde åka ut till länderna och följa upp projekten. Och vi brukade också åka ut och följa upp vissa projekt. Och det dröjde ju ungefär 2 år innan vi kunde återuppta det. Det är inte bara negativt. Det har även fört med sig att vi har blivit mycket bättre på det här med digitala möten och digitala kontakter. Och det har också gjort att vi har kunnat få med partnerorganisationer i utvecklingsländerna mer på möten också. Och göra globala utbildningar där det är mer människor. Så det är verkligen både och, alltså med det här med digitala utvecklingen. Alla projekt påverkades ju av pandemin. Men jag skulle vilja säga att det är imponerande hur mycket som ändå kunde genomföras trots pandemin.
Jag tänker, nu är det så lätt att ha kontakt också när man är ute som missionär med familjen där hemma i Sverige.
Så att jag tror att det är en helt annan sak att vara ute nu än vad det var för 150 år sedan. För då kunde det ta månader att bara ta sig till ett land med en båt. Och sen så ska man ju skriva brev, så det kunde ju, jag kan tänka mig att man inte hade så väldigt många kontakter på ett år. Men nu så kan man ju ha daglig kontakt ofta om man vill. Det är klart att bor man ute i en liten by någonstans, då kanske det inte finns uppkoppling så ofta. Men nästan överallt skulle jag säga.
Vilket även är positivt för de som bor där nere. För när missionären i fråga har åkt hem så kan man ha kontakt med sina vänner där nere på WhatsApp.
Ja, men precis. Kontakterna behöver inte upphöra så som de kanske gjorde på ett annat sätt förr. Man kan fortsätta utvecklingsarbete tillsammans även om man inte är på samma ställe.
Om vi ser på framtiden, vad tror du att Svenska Missionsrådet kommer att fortsätta spela för roll?
Eftersom jag är generalsekreterare så tänker jag att vi kommer fortsätta ha en väldigt viktig roll. I alla de liksom uppgifter som vi har, som jag pratade om, vi pratade förut om det här med religionsfrihet. Där har vi verkligen en viktig roll som är unik. Som vi inte många aktörer i Sverige har den kompetens som vi har på det området. Och där vi också är globalt respekterade. Och det är jättespännande. Och även när det gäller frågor kring vad religionen betyder i utvecklingen har vi också en unik kompetens. Så jag tror att som en samlande kraft för kristna trosbaserade organisationer i Sverige att samla ett ekumeniskt samarbete mellan organisationer, jag tror det är jätteviktigt. Och det finns andra kristna organisationer eller kristet baserade organisationer utanför även SMR-kretsen. Och vårt samarbete med dem är också viktigt. Men jag tror verkligen att vi är en kraft i det svenska samhället och även globalt.
Skulle du önska att fler gick med?
Ja, alltså det är alltid bra med många medlemsorganisationer. Men eller jag tänker så här, det är två saker. Det ena är att gärna fler organisationer. Men jag vill också vara säker på att vi kan vara tillräckligt bra och nyttiga för de som är våra medlemmar idag. Eller framtida medlemmar.
Hur var det för dig personligen? Hur fick du upp ögonen för det här med biståndsarbete?
Jag har nog alltid, ända sedan jag var barn, drömt om att jobba med bistånd. Så när jag gick på universitetet så läste jag internationell ekonomi. Och sen hade jag turen att precis när jag tog ut min examen från universitetet så annonserade Sida efter aspiranter. De ordnade ett aspirantprogram och jag hade turen att få vara med där. På den vägen är det. Så 1994 började jag jobba på Sida och sen jobbade jag där i 26 år.
Och har du också arbetat utomlands eller?
Ja, jag har jobbat 4 år i Tanzania på 90-talet och sen jobbade jag mellan 2006 och 2010 i Zambia som chef för biståndet där.
Vad betyder det för dig att vara utomlands och arbeta?
Väldigt mycket. Att det skapade en förståelse för hur det ser ut i verkligheten. De som vi vill stödja, de människor vars liksom, tillvaro vi vill förändra med biståndet, att få träffa dem. Sen är det ju så att när man jobbar för en statlig myndighet och jobbar utomlands så sitter man på en ambassad. Det är inte så att man ser inte alls i verkligheten på samma sätt som om man hade bott ute i en by till exempel. när jag var yngre, så när jag pluggade, så var jag också ett halvår i Bangladesh och gjorde fältarbete. Och då kunde jag ju ännu närmare se hur liksom människors tillvaro.
Och det här är erfarenheter som jag förstår är till betydelse när du arbetar som en generalsekreterare i Svenska Missionsrådet.
Ja, men jag tänker att jag har det, för att nu jobbar vi ju väldigt mycket i Sverige. Och att ha den här erfarenheten, dels en erfarenhet i hur det är att jobba i statligt bistånd, och dels erfarenhet av hur det är att jobba i ett samarbetsland, den tror jag är väldigt nyttig, för jag kan sätta saker i perspektiv. Sen jobbade jag också under drygt ett år på EU-kommissionen, på deras biståndsdirektorat. Så vi har även det mera internationella samarbetet kring bistånd med mig också. Så att jag tänker att jag kan sammanföra alla mina erfarenheter.
Tror du att det kan bli en period med utlandsarbete ytterligare för din del?
Det tänker jag. Jag har i alla fall kanske 10 år kvar till pension. Så att någon gång i framtiden tänker jag att det skulle vara roligt att få jobba utomlands igen. Men det är också en fråga som jag vet att jag behöver få med min man på båten också. För att han ska vara sugen på det.
Man pratar om, har du barn också som fick följa med till Afrika så när du arbetade?
Ja, både min man jobbar också på Sida. Vi började samtidigt faktiskt i samma aspirantprogram på Sida 1994. Han jobbar fortfarande kvar på Sida. Och sen har vi 3 barn, 3 döttrar. Och de har delvis gått i våra fotspår. Där min äldsta dotter, hon är just nu i Tamil Nadu i Indien som praktikant på en miljöorganisation. Men har även pluggat i till exempel Kazakstan tidigare. Och min andra dotter har pluggat i Slovakien och kommer i höst plugga i Georgien.
Med andra ord så är det väl värt att pröva sina vingar, åka utomlands och arbeta eller studera, för man lär sig mycket.
Ja, men det tycker jag verkligen. Och det måste ju inte vara att man åker till ett utvecklingsland. Det kan ju vara att åka till ett helt annat land. Ja, tidigare, jag har pluggat både i Belgien och USA också själv. Jag kan verkligen rekommendera det.
Jag vill tacka för att du var med och önska dig och dina kollegor fortsatt lycka till och all välsignelse i ert arbete i Svenska Missionsrådet.
Men tack så mycket, och välsignelse till ert arbete i Syskonbandet också. Det känns jätteroligt att ha den här kontakten med er.
Du har lyssnat till en intervju med Charlotta Norrby. Intervjun gjordes av Erik Bondesson på Syskonbandets årsmötesdagar tidigare i år. Och nu när vi alldeles strax ska avsluta det här sista programmet för sommaren från Klarsyn, så vill jag passa på att rikta ett stort och varmt tack från oss här i radiogruppen och från alla lyssnare till vår eminenta ljudtekniker Kalle Olofsson, som har varit med sedan start, sedan vi började sända de här programmen, och sett till så att ljudet hörs och så att programmen kommer ut i tid. Varmt tack till dig, Kalle, eftersom att det här är ditt sista program som du klipper ihop och ska ladda upp, som vi ska sända nu. Vem det blir som är vår ljudtekniker i fortsättningen, det vet vi inte i nuläget riktigt, utan det får vi helt enkelt se. Men självklart så hoppas vi att återkomma med nya program så fort som möjligt, och vi hoppas att vi kan starta en ny säsong så snabbt som det bara går. Men till dess hoppas jag att du har det jättebra, och så vet du ju att du alltid kan lyssna på tidigare program som vi har sänt. Och så vill jag bara till slut säga att om du vill komma i kontakt med oss, så skriv till radio@syskonbandet.se. Tack så mycket och ha en jättetrevlig sommar allihop.